Välkomna allihopa till ett nytt specialavsnitt här, och vi sitter med ingen mindre än upphovsmannen, det kanske är High Coast bästa serie någonsin skulle jag vilja säga faktiskt. Välkommen och tack så mycket för att du tar dig tiden.
Tack så jättemycket, tack.
Alexander, vill du presentera dig själv lite grann, hur det kommer sig att vi sitter här?
Ja, ganska lång story, jag ska försöka hålla den ganska kort, men mitt whiskyintresse från början började när jag var 17-18 år. Vi hade håltimmar på gymnasiet. Och varje håltimme så gick jag ner till akademibokhandeln och började läsa whiskyböcker. Älskade namnen, älskade flaskorna. Och sen så började jag dricka lite whisky så småningom. Jack Daniels var den första, fruktansvärd. Sen så spelade vi innebandy på bortamatcherna, satt ju alla och drack öl. Och jag satt och sippade på en kvarting Glenfiddich längst bak i bussen varje gång och tyckte det var fantastiskt.
Ja, det är klass.
Ja, det är klass. På den tiden i alla fall. Och sen så börjar man ju samla så smått som man gör. Och sen började jag plugga i Lund och då lärde jag känna Måns Zelmerlöw, min gode vän. Och vi fick ju för oss helt plötsligt då att vi skulle göra ett tv-program om mina intressen faktiskt. Jätteroligt, och whisky har ju varit ett stort intresse länge. Och då kom vi i kontakt med High Coast Distillery. Och vi gjorde ett privatfat i serien som vi fyllde där uppe. Jättegott. Och sen under pandemin då så hade jag lite tråkigt en tisdag, minns jag. Så tänkte jag att ska vi inte göra någonting större av det här samarbetet? Och då kontaktade jag Sara på High Coast och skrev att vi skulle jättegärna vilja göra en whisky mer. För att många av våra följare ville ha tillgänglig whisky. Hon nappade direkt, pratade med deras dåvarande vd Henrik som också nappade direkt. Och då bestämde vi att vi skulle göra en enda utgåva.
Mm.
Och sen så träffades vi på High Coast kontor på Östergötagatan på Södermalm och drack väldigt mycket whisky, och då bestämde vi att vi skulle göra 4 utgåvor istället.
Och det tog ni på skrift då, så de kunde inte backa?
Nej, muntligt avtal. Men det gick vägen. Så att vi gick från en enda utgåva till 4 stycken.
Mm.
Och det var väl också där någonstans vi kom på, tror jag faktiskt, sittande sittning att vi skulle göra de 4 årstiderna. Jag tycker det är kul att konceptualisera saker, och så tänkte jag att High Coast sitter ju ändå på en fatskatt. De har jättemycket olika typer av fat, och vi kan nog lyckas skapa våra svenska årstider i en whisky.
Mm.
Och så blev det.
Ja, det är väldigt spännande. Nu tar jag fram en flaska här bara för att, men jag älskar designen på de här också. Ni som har sett dem förut vet ju att det är träd som är i de olika årstidernas,
ja, precis,
skepnad. Mm. Och serien, huvudnamnet är ju Chevaleresque, för det är ju ert program och er identitet därifrån programmet när ni var upp. Och det, yes, finns fortfarande att se kanske på Viaplay.
Mm, jag tror att rättigheten har löpt ut, så att nu får man nog titta på YouTube-klipp.
Ah, okej. Okay.
Mm.
Men det är väldigt fina, de lådorna ser väldigt fina ut bredvid varandra också. Sådär,
mm.
Så väldigt kul design, väldigt kul idé, vad kul att de nappade verkligen.
Ja, vi var supertaggade och tacksamma för att de ville, och sen så konstigt nog så blev det ju italienska namn. Det är ju Skottlands nationaldryck i Sverige med italienska namn. Men jag älskar Italien. Måns älskar inte Italien. Logistiken är ett... Ja, ni vet ju det kanske.
Men Italien älskar ju whisky.
Ja, det gör de.
Det är stort i Italien. Får man, ja, är stort.
Precis. Samma roll är alltihopa. De som verkligen satte många namn på kartan förr i tiden.
Mm. Ja.
Men namnen är ju vackra ändå. Alltså Primavera och Estate, Inverno och Autunno. Det klingar fint tycker jag någonstans. Och designen, som du säger, vi har faktiskt gjort den själva. Vi är ju 5 stycken på Chevaleresque. En av dem är grafisk designer och en är konceptuellt ansvarig kan man säga. Så vi 3 gjorde det här tillsammans.
Mm. Ah.
Och färgerna då på etiketterna är från vår bok som vi också släppte. Så vi har, ja, men tänkt till ordentligt. Vi är nöjda. Det blir bra.
Väldigt bra tänk bakom. Mm. Vi har ju provat all whisky här förut i Whisky Weekly. Och det är ganska bra whisky också kan man säga.
Ja.
Men hur gick det till egentligen? Okej, vi ska göra 4 årstider. Mm. Och det visste ni när ni gick in. Alltså, så att ni visste det här är konceptet vi ska försöka laborera fram.
Yes.
Men själva liksom, hur blandar man ihop en whisky man ska göra? Vi kan väl börja med Primaveran som är sommarwhiskyn och som var den första som kom. Och
våren.
Våren, precis.
Lätt hänt.
Prima, nytt.
Precis.
Hur tänker man då? Man ska göra en vårwhisky. Och du och Måns måste väl snacka lite innan. Så här, vad tänker ni att det ska vara för toner? Och
ja, absolut. Det gjorde vi.
Luktar ett pollen lite liksom.
Ja, precis. Mycket pollen, ja. Det vill det vara. Nej, men vi... jag tror att... Jag vet ju vad ni föredrar i High Coast Whiskey. Och det är samma sak för mig. Alltså deras bourbonlagrade icke-röke är ju grunden i det de gör.
Oh ja, röda linjen.
Ja, och det är alltid, ja men det är så bra. Och från början då när jag egentligen, eller när vi egentligen bara tänkte göra en utgåva, så visste jag att ja, men då ska vi göra en bourbonlagrad utan rök. Och det är någonstans där vi ska börja, tänkte jag, med våren. Men så pratade lite med Måns och då pratade han ju liksom om första maj. Han är ju från Lund och det är stort där nere, Valborg och alltihopa. Så att vi ville få in en liten röktwist i den. Och då pratade vi med Lars där uppe. Vi beskrev ungefär vad vi vill ha. De faten som vi kanske trodde skulle passa. Och då så skapade Lars tre olika blandningar. De här blandningarna skickade han ner till kontoret på Söder. Och så fick vi prova de här tre. Vi visste inte exakt vad det var i dem när vi provade, utan vi skulle bara hitta den som vi tyckte bäst om. Och när vi väl satt där och provade så var alla vi på plats överens om vad vi tyckte bäst om. Sen ringde vi Lars på FaceTime och så presenterade vi, det här gillade vi verkligen bäst, vad tycker du? Och det var precis det han tyckte också. Och då visste man att ja, men nu är vi något på spåren. Så det han hade gjort var att han hade tagit fram två stycken bourbonfat med icke-röket destillat som var 8,5 år gamla ungefär. Och sen ett amerikanskt ekfat, ny amerikansk ek som var drygt 7 år som var rökigt. Och så hade han lekt med proportionerna däremellan. Så vi provade en som var lite rökigare och en som var ganska tydligt rökig. Men vi valde den som var minst rökig.
Ja, för den är väldigt diskret. Ja. Alltså, om man är Ayla-fan tror jag inte ens man skulle ta att det är rök i den.
Ja, man får leta lite efter den. Jag tycker den liksom kommer fram mer som kanske en umami. Alltså som en sälta som bara en smakförstärkare snarare än att man, oj, den här luktar brandrök eller någonting annat. Det känner man ju inte liksom.
Nej, ja, det här är ju en ljuvlig whisky. Och fanns den fortfarande tillgänglig att beställa? Det gör det. Det finns några flaskor kvar.
Det finns några flaskor kvar. Och alla de här har ju släppts med dolt beställningsnummer som var avsett för våra följare på Instagram och High Coast nyhetsbrevsprenumeranter. Men nu tror jag att Primavera och Tone är öppna på bolaget.
Det kan nog vara. Annars så kan man gå in på High Coast hemsida och titta på serien. Där finns det länkar för att köpa för de som finns kvar.
Stämmer.
Så det är också en väg in.
Jag minns att den var bra, måste jag ändå säga. Och jag sitter ju inte här och ångrar det här beslutet då, utan den är bra fortfarande. Ja. Innan vi går in på detaljer så kan jag där konstatera sig i alla fall.
Kul.
Ja. Ja, men jag gillar den här. Det finns ju en liten råhet som kommer fram från den amerikanska faten, lite rökighet, men det är ju inte huvudaktören, utan den finns ju där som en bakgrundsroll liksom, och bara hjälper till.
Ja, precis. Det är ett bra komplement till bourbon-tonen att vara. För näsan tycker jag är så ljuvligt High Coast bourbon-aktig, alltså med äpplen och alla de här inslagen man vill ha. Och det är ju lite av High Coast DNA lite grann som kommer fram med den här tydligare än i de andra. Vilket gör det extra roligt att den är så himla bra.
Ja, jag ska faktiskt säga att jag minns ju när ni gav er första recension. Då ringde jag till alla på Chevaleresk. Fan, ni måste in och kolla på Whiskey Weekly nu. Jag skickade upp till destilleriet också. Då var vi eld och lågor.
Ja.
Och Måns då, han blev ju så... Han blev väldigt stolt. Han är väldigt stolt över det här samarbetet. Han gör ju egna viner som han tycker är roligt. Men han tycker ju att det är så kul att whiskyn är bra på riktigt. Och jag tror att när ni då klockade in den på 90 poäng så var han var lycklig. Ja, kvalitetsstämpel för honom.
Ja, det är ju det högsta betyget vi har satt på en svensk whisky överhuvudtaget. Det är någon mer som har kommit upp i 90 poäng, men inte som har slagit det.
Nej, jag tror inte det.
Och av High Coast så är det ju högre än alla andra som kommer därifrån. Så det är ju, ja, det går ju inte att få bättre betyg, tänkte jag säga. Det är ju mer eller mindre tak man kan komma med ung svensk whisky, liksom, känner jag.
Ja,
men det vore ju helt orimligt utan kommer svensk whisky nu på 98 poäng. Det existerar inte. Då kommer jag inte göra det här på många år till. Liksom.
Nej, men så är det väl. Och men riktigt, riktigt bra whisky.
Ja, det är gott. Det är gott.
Men Lars, fick ni någon feedback från han liksom, att det här verkar vara en bra idé när ni hade liksom sommartanken här och en liten lätt rökig touch tillsammans med bourbon-tonerna? Eller fick han direkt input i whiskyn? Eller var han bara, men jag jobbar med era idéer och så...
Han har ju varit ett bollplank hela tiden och kommit med idéer och tankar, men han har liksom inte, han har aldrig sagt nej till någonting eller varit, vad ska man säga, processen besvärlig, utan han har ju försökt se till det som vi är ute efter och göra det bästa av det. Men jag menar, han har ju full koll på att blanda, han har bra koll på faten och alltihopa. Så att det har varit skönt att ha honom som kvalitetsstämpel där uppe, för jag vet att han har ju inte gjort någonting som han inte är nöjd med själv.
Nej. Och antagligen så var ni ganska rätt ute med alla idéer.
Ja, jag hoppas det.
Och det hade varit jättekul att AB-testa det här. Nu går ju inte det, men att göra samma resa med Roger och med Lars. För att se liksom, vad stöter man på patrull?
Ja, exakt. Nej, men jag tror att han har känt sig trygg med det vi vill göra. Ja. Det har känts så. Det är klart.
Men High Coast, det var liksom, det var färdigt i er hjärna från dag ett liksom. Det var aldrig någon tanke på att det skulle kunna ha varit något av de andra svenska deslivna.
Nej, det är en bra fråga. Mm. Det här var ju 2016, första gången vi samarbetade med dem i programmet. Och då fanns det ju inte så många som det gör nu, kanske. Då var det helt givet att det skulle vara dem. Mm. Jag hade läst bra saker. Det var nytt. Det var exotiskt för oss att åka upp till Norrland också. Mm. Och det blev ju väldigt rätt. Och just, jag personligen är ju väldigt svag för bourbonlagrat.
Ja.
Jag tycker det är jättegott med rökigt. Men min resa har egentligen bestått i mest icke-rökig bourbon. Och därför känns det också helt rätt.
Mm. Ja, jag har ju inte träffat det förr, men jag visste att det var någonting som var rätt.
Ja,
exakt. Jag är inne på det här.
Ja. Och jag tänker, tänk om 5 år när deras fat är 15 år. Deras bourbonfat. Det blir ju otroligt kul att testa.
Ja, det kommer vara magi, tror jag. Verkligen. Men vi började med våren och sen så hoppade vi över sommaren för att komma till höstsläppet, Autunno.
Så var det, det stämmer.
Och här har vi den då.
Precis.
Vad är det för whisky? Vad har vi i den flaskan? Hur tänkte ni med hösten? Vad är höstwhisky?
Vi har ju några jägare i Chevaleresque och de ville få fram en whisky som skulle passa jakten, tänkte de. Och jag förstod den tanken och de ville... Framförallt en av herrarna på företaget ville gärna göra rökigt. Och på den tiden, för 2 år sedan, det är inte så jättelänge sedan. Jag var inte så förtjust i rökigt då. Men jag förstod tanken så att men det är klart att vi måste släppa en av dem som har en ganska tydlig rökprofil. Och vi tänkte såklart sherry. Vi ville ha någonting som var murrigt, lite kraftigare, lite mer potent än Primavera. Och lite mörkare bara i tonen. Så då åkte vi upp till High Coast och filmade när vi komponerade den här. Och det gjorde vi med Roger. Så Roger hade valt ut 3 stycken fat som vi fick leka med. Då var det ett icke-rökigt destillat på bourbon. Rökigt destillat bourbon. Och sen en Oloroso Hogshead, orökt. Och då hade vi de 3 från början. Och då satt Måns och jag där och så fick vi laborera lite.
Det måste ju vara jättekul. Så här, nu tar vi 1 centiliter av den och 2 av den. Och liksom.
Precis. Men samtidigt lite nervöst också när man sitter bredvid Roger Melander. Som man tänker ändå är facit. Och han har ju ett stoneface. Han sa ju ingenting. Nej. Någonting, utan han ville ju att vi skulle få göra det här själva.
Ja.
Såklart. Men då sa Måns så här att det är någonting som saknas. Han kände att den hade inte riktigt det som han ville komma åt.
Mm.
Så då började han röja i Rogers sampelskåp bakom Roger. Så han bara tog för sig där. Och då hittade han ett litet fat av amerikansk ek.
Ah, okay.
Med lite rök i. Och då när vi plockade i det också. Då sa Måns att nu är vi hemma.
Mm.
Så jag skulle säga att det här är huvudsakligen Måns kreation. Det är den som han har mest finger med i spelet. Och sen då när resultatet var klart så kände vi absolut att ja, men den drar åt det höstiga. Eller det tyckte vi. Det är ju stor skillnad på Primavera och på Autunno.
Otroligt stor skillnad. Alltså här är det ju svårt att missta sig. Alltså här är ju en rökig whisky.
Mm. Mm.
Jo, men om du jämför med Arla som vi alltid gör så är det väl egentligen en lite lägre mängd rök än vad det skulle vara standardsett i den. Men den är ju väldigt framträdande. Det är ju det som är lite skillnad med High Coast rök jämfört med vissa. Det behövs inte mycket för att den ska finnas så här synligt. Liksom. Den kommer ganska fort.
Mm.
Jag minns att ni sa när ni provade den här att när den fick mycket tid i glaset, och det tycker jag är nyckeln till Autunno, lång tid i glaset, 45 minuter gärna, så lägger sig lite av det som jag i början känner är ganska mycket. Jag tycker det händer mycket.
Mm.
Men efter 45 minuter, gärna lite vatten, så kommer ju balansen och då kommer bourbon-tonerna fram också, tycker jag på ett annat sätt.
Det här fick jag ett uppslag nu för att det finns sån här luftare, både för vin och för sprit. Jag vet inte hur olika de är, men de är lite olika. Det vore jättekul att prova det på sån här whisky som man vet, den här ska ha lång tid i glaset och se vad kan hända med en sån luftare.
Så för det har jag inte strill,
gjort.
Typ.
Jag har gjort det på vin och det blir skillnad. Ja, men inte samma sak som naturlig luftning, men det blir skillnad. Man väcker det till liv.
Jag är ju inte så objektiv såklart för att det här är vår serie, men den var inte dum nu.
Nej.
Nu var jag väldigt, väldigt glad över den här.
Nu sitter vi här i ett väldigt gammalt källarvalv i Gamla stan. Mm. Och det är inte kallt där. Vi sitter ju liksom i vanliga kläder. Men det är kanske 18-19 grader. Mm. Så det är lite svalare Och det känns i whisken med, nej jag tror att det gör att hon har gott. Mm. Att den inte blir för varm av någon anledning. Annars så brukar jag alltid tycka att whisky ska vara varm för att få fram hela profilen.
Ja, och jag menar det är ju så att när man kyler en dryck liksom, så minskar ju smaker och dofter. Det blir mindre helt enkelt. Och det kan ju vara så att det är vissa som minskar lite mer än andra gör. Så att det kan ju vara jättestor skillnad på en uppvärmd och en kall whisky. Liksom. Och det är kanske det vi känner.
Mm.
Men när vi är inne lite på den här röken, alltså, ja, det är svårt att sitta här och vara 100% objektiv även om man inte ligger bakom serien såklart om man sitter i den här miljön. Men vi gör vårt bästa liksom. Och jag har för mig att jag liksom, när jag pratar och provar den här sist, att jag tycker den här, alltså kvaliteten på whiskyn är ju jättefin, det är jättebra whisky. Men den här röken är ganska påstridig, den är ganska liksom rätt fram i ansiktet. Så för min del så hade jag liksom i efterhand fått tweaka lite, så hade jag nog liksom dragit ner den lite grann. Även om den är... blir bättre med luft som du säger. För då kommer fruktigheten fram lite tydligare. Det blir lite bättre balans. Men jag har inget egentligen att klaga på. Men hade jag fått välja själv så skulle det ha något lite mindre rökfyllighet till.
Alltså så är väl jag också nu för tiden. Jag föredrar mindre rökig whisky. Om jag inte är sugen på rökig whisky. Mm. För då är det verkligen. Det här är rökig whisky med riktigt hög kvalitet.
Mm.
Och det kommer med en härlig sötma. Och den är ganska så här tjock utan att vara oljig också. Jag tycker den är trevlig att dricka.
Ja, men jag tycker liksom. Jag kan absolut uppskatta rökig whisky, men jag tycker svensk rök, den är väldigt speciell. Och Highcoast är kanske en av de bättre smagen, en av de bättre. Om man tar exempelvis Mackmyra, det är ju oerhört sällan det tillför något positivt i min värld. Och det här kan jag tycka, om man kollar den första liksom, primaveran, där det är bara en liten dos liksom, så att det kommer fram som en liten umami, då är det klockrent. Men det är någonting lite speciellt med röken som är, den är lite stickig, lite väl kaxig på något sätt liksom. Mm.
Ja. Ja, men det är en annan reaktion, det är det verkligen.
Jag har ju gått tvärtom nu senaste året, för vi var ju på Islandfestivalen i år. Mm. Så att jag har druckit så mycket rök i whisky sista tiden, så att ingenting smakar rök för mig längre. Jag dricker ju Octomore som att det inte är någonting. Det är lite märkligt, så att jag känner inte så mycket rök i den här längre. Utan för mig blir det mer som en liten puff bara, någonstans.
Ja, men det är ju inte Islandrök, det är inte torvrök i
den här. Nej, det är det inte. Mer lägereldsaktig kanske.
Ja, det är andra rök. Ganska stickig.
Men när du drack Octomore första gången, för den har ju, de skryter ju om att det är liksom högsta ppm, men de höjer den och sänker den lite grann. Men liksom över 100 ppm är ju ganska vanligt i den serien.
Mm.
Hur upplevde du den röken liksom, när du provade den första gången?
Ja, men då tyckte jag att det var massiv.
Mm.
Det var, jag drack 1-1 när den kom på Grand Hotel i Lund, och jag minns att jag smakade som ett askfat i munnen timmar efteråt. Och då var det för mycket tyckte jag.
Ja.
Men om man ska prata om den lite. Jag tycker att den är ganska balanserad. Det är en ganska söt rök. Inga konstigheter nu. Men något helt annat såklart.
Ja, för jag upplevde också. Man, första gången innan jag hade provat tänkte man. Oj, 100 ppm. Alltså 45 är liksom Ayla. Riktigt hög Ayla-nivå. Då är det liksom så mycket rök.
Mm.
Och så provar man Octomoren och den är inte lika intensiv. Nej. Den är rundare och snällare.
Ja, den är ganska komprimerad, liksom. Det är så instängd rök i Octomore.
Mm. Ja, jag håller med igen. Så provar man, om man tar deras Core Range och Port Charlotte, får jag mer rökkänsla av direkt än vad man får av
mer klassisk Ayla.
Där har jag gjort bort mig, kan jag säga. Innan vi var novisa och innan jag egentligen visste mycket om whisky, så gick jag och polare på den här mässan på Cinderella. Så gick vi bara rakt fram och där stod Port Charlotte. Så det första vi tog på mässan, det var en PC-12. Man kan säga, än idag, det är överlägset den mest röka whiskyn jag druckit. Ja. Det var ju liksom bara gå och dricka vatten en timme. Det var inget annat som smakade något.
Nej,
men det är kul det där. Och det visar hur viktigt skärningspunkter och sånt är. För ppm-en där, det mäter man ju liksom innan man har kokat den. Utan det är ju i malten man räknar den ppm-en. Ett sidospår, men det är kul sidospår.
Mm.
Ska vi gå vidare på sommarwhiskyn i så fall?
Precis. Chevaleresque Estate, som det är lätt att säga.
Ja.
Inte så konstigt, men Chevaleresque Estate.
Estate.
Precis.
Jag får att jag fick en läxa av Daniel den poddavsnittet. Jag sa fel där och vart jag uppläxad.
Ja.
Det har ju i och för sig inte till ovanligheten att jag blir det, men jag tror det här var ett av de avsnitten.
Men det var kanske inte jättesnällt mot konsumenterna att köra de här namnen, som sagt. Men det här skulle vara för evigt, så då ville vi ha vår prägel på det.
Ja, nej, men det ger ju serien en touch, och att det är ni som har gjort den också. Jag tycker ni gjorde rätt där. Liksom. Det är inte så att någon kan ta anstöt av namnen. Så
nej,
att sätta egen prägel på det tycker jag är bara helt rätt.
Vi pratade lite om, och jag vet att ni snackade lite om Pizzeria Primavera i första avsnittet där.
Mm.
Men samlingsnamnet för de 4 år sedan är ju Le Quattro Stagioni. Men då drar vi lite för mycket åt pizzahållet, kände vi. Så vi har aldrig skrivit det i någon kommunikation överhuvudtaget. Där får det vara nog.
En jävla god pizza i alla fall.
Ja, det är sant.
Ja. Alltså, ärligt, nu när jag kommer till estaten nu. Ja. Vilken näsa.
Ja,
jag vet inte om det är för att det är direkt efter autunnon eller för den extra tiden i glaset. Men oj, vad den här doftar gott nu. Den här doftar ännu bättre än vad minst som när vi provade den första gången.
Men det jag är mest förvånad över, det är att vi faktiskt har gått på den här som är lite rökig. Och sen går vi tillbaka sen här nu då, som betydligt mildare whisky. Men vilken kraft det fortfarande är i både näsa och i smaken på den. Jag trodde den skulle liksom vattensur lite när man går tillbaka till den.
Men de är ju på dryga 51% allihopa, va?
Ja, vi har precis. Vi har utgått från, jag är ju civilekonom, så att vi har utgått från kvartalen här nu. Så den första är 51,1, 51,2, 3, 4. Beroende på...
Ja. Ännu en touch.
Ja, exakt. Så lite Roger-nördighet. Fast han är ju ännu värre såklart med 63 och alltihopa. Men 51%, jag tycker att det är en väldigt god alkoholhalt att dricka i.
Jo, men och det ger alla som vill ha mer cask strength det de vill ha. Mm. Och de som vill vattna ner den kan prova olika nivåer också. Så det är absolut
man kan vattna
en bra nivå.
Några droppar ett par gånger. Liksom. Mm. Jag tycker min liksom sweet spot brukar ju ligga runt 46-47.
Mm.
Men då har du ändå lite utrymme ner dit utan att det liksom drar iväg och det är odrickbart av flaskan. Liksom.
Precis. Jag får ju faktiskt nu väldigt mycket fruktig godis.
Ja.
Det är sött... Alltså det är inte så där, det är inte stickigt sött tycker jag inte, utan det är friskt sött.
Ja, det är fruktsötma liksom, sån syrlig, det finns en syrlighet i sötma
men,
också.
Men när jag tänker så här, sommar, det blir lite så här, jag vill inte säga sockervad, men liksom lite av det, alltså lite så här godisfrukt, så att man, med så här liksom sommarbilden jag försökte dra paralleller då, men hur gjorde ni, vad var tankarna bakom den här whiskyn?
Men då, det får du gärna säga, för att jag tycker att estate med lite vatten i, jag får ju känslan av att vara på Jönköpings marknad som barn, jag är därifrån. Sockervadd. Alltså cotton candy. Jag tycker det är klockrent. Jag ska ta lite vatten i sen. Här så, min tanke från början, det var faktiskt att göra en 100% bourbonlagrad sommaren.
Mm.
Men Primavera var ju i stort sett nästan så. Och det är, alltså det pratas ju ganska mycket i whiskyvärlden om det här med finishar hit och dit. En del är väldigt skeptiska, vill ha väldigt ren whisky. Andra tycker det är kul att experimentera. Jag kan säga att när man får möjlighet att experimentera själv, då är det väldigt svårt att låta bli. Så då kände vi så här att nu ska vi göra någonting som Haikos kanske inte har gjort innan för att erbjuda lite mer värde i produkten. De hade ju precis släppt festivalen också som var 100% bourbonlagrad, icke-rökig, till ett väldigt bra pris som var supergod. Och då tänkte jag på Moscatel. Och jag visste att de hade Moscatel-fat där uppe. De flesta var inte klara, men det fanns några som var där. Och då frågade jag helt enkelt Lars och Roger, vad tror ni om att blanda bourbon och moscatel? Det går jättebra, sa de. Och så slängde de ihop 3 olika samples igen.
Mm.
Skickade in till Stockholm. Så fick vi prova de här 3. Och så kände vi så här, men det är gott, alla 3 är goda. Men vi kanske ska skruva ännu lite mer på proportionerna. Vad händer om vi drar upp moscatellen där? Minskar det bourbonfatet där? Så att vi drog upp moscatellen lite.
Mm.
Vi drog upp quarter-casken lite grann. För jag tror att det är en 11-årig bourbon quarter-cask i den här blandningen med. Så att vi ville ha djupet i smakerna och det blev verkligen bra. Så lite tweakande. Men i huvudsak bourbon. Lite moscatell. Ingen rök.
Och jag är ju bourbon-fan sedan gammalt och jag tycker faktiskt moscatell är en av de liksom bättre medlen att göra en finish på. Och jag tycker just den här whiskyn är faktiskt ett bra, vad ska man kalla det för, egentligen facit på vad man skulle vilja få fram i det. För jag menar, kör du en ren bourbon-lagring, då får du får ganska mycket frukt, alltså äpplen och päron. Men du får oftast lite smöriga, vaniljiga, krämiga, ganska söta toner.
Mm.
Medan moscatell, den kommer nog behålla fruktigheten som finns i den. Men du kommer tillföra den här vinösa, lite syrliga tonen i frukterna.
Mm.
Och det är ju exakt hur jag skulle beskriva den här whiskyn, vad den är för någonting. Liksom.
Ja, det finns en syrlighet i, som du säger. Det är troligtvis därifrån då.
Den är lätt att komma med den lite venösa tonen liksom. Och men det gör det snyggt. Alltså, gemensamt för alla de här är ändå att de är väldigt balanserade. Det är väldigt bra komponerade whiskies.
Tack.
Nej, men det är det
verkligen. Det är kul att höra. För det...
Och då är det väldigt bra minne så. Då kanske kommer du ihåg vad jag gav i betyg för den här. Mm. För det gör inte jag.
Det gör jag. Ni satte 90 på Primavera.
Mm.
Så satte ni 87 på Autunno. Men då sa ni också att ni tyckte kvalitetsmässigt att det var kanske lika bra men inte riktigt er smak 100%. Mm. Ni pratade om 90-strecket ändå. Det glömmer jag inte. Och Estate satte ni 88 på. Det tyckte vi också var jättekul.
Jag misstänkte att jag satte den lite lägre, men idag skulle det bli en tajtare match då, faktiskt.
Mm.
Ja, måste jag säga, jag tycker den är... Det är möjligt att den har fått stå lite längre nu. Mm. Och det är nog lite svalare som vi var inne på förut, men den här...
Du menar relation till Primavera?
Till relation till Primavera, ja. Alltså liksom frågan den veckan idag som skulle ha fått högst betyg av, men jag tror det skulle vara en jämn match däremellan idag.
Mm.
Faktiskt.
Kul.
Ja.
Nej, men det är ju en högkvalitativ serie och... Ja, det kan ju röra sig en två poäng upp eller ner lite grann på dagsform, ja, absolut.
Tillfälle, så att, dagsform och sådär, absolut.
Ja, det är ju sällan man sitter på en förmiddag och dricker whisky. Det kan ju vara något sådant. Eller frukosten som lyser igenom för en gångs skull istället för kvällsmaten.
Ja. Men det är ofta trevligt. Och, alltså, innan lunch tycker jag det är som allra bäst att dricka lite whisky. Faktiskt.
Ja, det är gott. Det är det som är fint när man går på whiskyfestival som öppnar tidigt.
Ja.
Man kan börja på förmiddag redan och sen så kan man ta en lur på eftermiddagen och göra tidig kväll.
Problemet brukar vara att man slutar ungefär samtidigt på kvällen, oavsett när man börjar. Liksom. Så att, det finns vissa nackdelar med det.
Men Estaten, den var slutsåld.
Ja, den släpptes i lite mindre utgåva. Drygt 600 flaskor, 690 tror jag vi gjorde. Och den är slut. Mm. Det finns tyvärr inte kvar.
Ja, vad synd.
Autono finns det några kvar av. Primavera finns det kvar av. Men inte Estate.
Men om vi kollar på den sista Inverno som har kommit väldigt nyligen. Det är ju bara en dryg vecka sen så sitter vi här nu och provar den igen.
Precis.
Och Inverno, man tänker så här, Inferno, det låter ju inte så vinterigt. Så jag vet inte vad de tänkte italienarna. Men Inverno är ju faktiskt vinter på italienska.
Ja.
Vad händer med den här då? För det här är också återigen en annan stil från de andra tre.
Ja, det får man säga. Ja, men här tänkte vi att vi har släppt två stycken som har rök i sig. Vi ville göra en whisky som passar både vintern men även julen, tänkte vi. Och Lars och jag, vi började prata ganska tidigt om den här och sa att vi ville erbjuda konsumentet ett mervärde. Så ganska hög ålder ville vi ha. Och vi tänkte också att ja, men nu ska vi släppa någonting som High Coast inte har gjort innan.
Mm.
Och Berg är ju superpopulär, som alla känner till.
Ja.
PX och Bourbon. Svårt att tycka illa om den. Men så tänkte jag så här... Vad skulle hända om man blandar PX och amerikansk ek? Och då sa Roger och Lars att ja, men sherry och amerikansk ek gifter sig jättebra. Så då letade Lars rätt på två fat som han trodde mycket på.
Mm.
Ett amerikanskt nyexfat som är hela 11 år gammalt om några månader. Och sen ett PX-fat som är drygt 9 år gammalt. Och så blandade han ihop lite olika komponenter av den också. Jag tror faktiskt förresten att det var tre fat från början. Det ska sägas att PX:en i den här har vilat på amerikansk ek.
Mm.
Han hade även ett PX-fat med i blandningen som hade legat på europeisk ek. Men då sa Lars här att kanske att det blir lite för kryddigt tillsammans med den amerikanska nyeken. Mm. Och det tyckte vi nog båda två att det blev. Så att den perfekta balansen blev mellan två amerikanska fat, varav ett var PX. Och sen ska det också sägas då att all ingående whisky i den här har först legat på bourbonfat.
Mm.
Och det gjorde mig väldigt glad när jag fick reda på det. Därför att för mig är ju den gemensamma tråden här någonstans, även om det är varierande grad, det är ju bourbonfaten.
Ja.
Det är tydligt i Primavera, det är tydligt i Estate. Autono kan man också hitta efter en stund i glaset. Och någonstans här så hittar jag High Coast, liksom DNA, den här. Det är någon slags svalka för mig som kommer från bourbonfaten som jag tycker är så trevlig.
Mm.
Så mycket, mycket fatkaraktären här får man ju säga. Någonstans. Alltså äldre whisky, två aktiva fat, ljuvlig färg nu om man tycker att det är viktigt.
Det är det verkligen.
Och sen nu efter då, den har ändå varit i glaset i 45 minuter nu kanske. Lite svalare här inne, men det är sött.
Ja.
Det är ljuvligt sött.
Ja.
Och sen är det en sak som jag tycker särskiljer den här från de andra tre.
Mm.
Och det är konsistensen på whiskyn. Den här är ju klart mer oljetung i konsistensen.
Mm. Ja, det känner man redan på doften.
Men också djupet i sötman är ju på en helt annan nivå.
Alltså det är så pass att du ser det i glaset tycker jag till och med.
Ja.
Den ser olja ut.
Mm. Och nu...
Det är kanske svårt att se i bilden.
Tog in lite extra... Det är en bra tips. Man kan dra in luft, extra luft när man så här, andas in lite försiktigt. Jättetydlig nötighet kom det nu.
Mm.
Verkligen. Men det här är återigen en riktigt bra whisky. Mm. Och jag förstår verkligen vad ni tänkte. Det ska vara vintrigt, det ska passa djuren.
Ja.
Och det gör det ju faktiskt.
Ja, men vi är nöjda. Vi är glada över den också. Vi tycker att den fångar årstiden bra.
Mm.
Det finns russin som är ganska tydliga, men inte dominanta. Jag är nötallergiker, så att jag är inte så jättebra på att känna nötter. Hasselnötter och valnötter har aldrig käkat.
Jag tycker att du sitter bredvid två, men det går bra liksom. Inte så illa.
Nej, nej, inte så illa. Men nötighet, det är kul att höra, för det var ju åt det hållet vi ville. Och sen, jag får faktiskt en liten mintkänsla i den här, i doften.
Det tror jag vi var inne på med i eftersmaken, att man kände lite mint, lite nästan drogs åt mentolhållet liksom.
Mm.
Jag vill bara nämna det här att det är mycket fatkaraktär. Den är inte överekad.
Nej,
men
nej.
På doften man känner fatkaraktären. Det smakar lite grann. Men den är inte liksom att den är framträdande kryddig. Utan det är mer att det finns en rundrik fatkaraktär.
Mm. Och det ska sägas också nu när det är som sagt lite svalare här inne. Jag kunde få en, framförallt i eftersmaken, så kunde jag få en viss pepprighet. Inte träighet, inte överekad. Men lite pepprig känsla.
Mm.
Den är inte alls där nu när whisken är lite svalare. Utan nu är den... Men söt och balanserad och fin.
Mm. För jag tyckte förra gången att jag tyckte den var lite chokladig. Och det tycker jag idag också.
Mm.
Men det är nära på lite mer åt mjölkchoklad än mörka chokladen som vi hade sist. Och där kan definitivt vara temperaturen.
Mm.
Jag tänker.
Ja, men jag håller med. Det är mer mjölkchoklad idag. Inte de här mörkare kakotonerna alls, utan mjölkchokladig.
Mm.
Och det är inget negativt heller. Jag tycker det är jättegott whisky.
Men jag skulle inte vara 100% objektiv om jag inte tar upp det idag igen som jag gjorde i podden sen. Och den är ännu mildare idag. Den var mild då, den är ännu mildare idag. Och det här är något som är, tycker jag, ganska vanligt när det gäller box- och sherrylagring.
Mm.
Eller high-coast och sherrylagring. Det är just att det blir en pytteliten så här kemisk ton i det, nästan lite parfymerad kemisk ton. Och det är inte otäckt, men det ligger som ett pyttelite störningsmoment. Det var
jag
nog den
har
som...
ju verkligen inte det.
Nej, alltså, jag vet inte. Det är inte många som jag pratar med som håller med mig heller. Men jag får det i boxwhisky, så det är ju helt subjektivt. Och det är liksom vad som händer hos mig. Men den är sjukt liten i den här. Nu fick jag leta efter den bara för att jag visste att jag letade efter någonting. Men ja...
Även kul att du går tillbaka och säger boxwhisky. Det ligger kvar i bakhuvudet.
Jag kommer aldrig komma ifrån det. Jag menar, jag är ju polare som gifte sig för 10 år sedan. Men jag kommer aldrig lära mig deras nya efternamn.
Nej. Men så är det ju. Ja. Man känner ju, uppfattar olika saker. Om jag ska bidra med lite objektivitet här i min subjektivitet så är det ju... Vi snackade om det innan vi började sända att jag kan ju ibland i autonen få en liten svavlig känsla. Alltså ett litet krutstänk. Ni hittade inte det på det sättet. Ni sa att ni förstår vad jag menar. Men inget som stör. Och det stör inte mig heller egentligen. Särskilt inte efter lite tid i glaset. Men jag hittar inget kemiskt inverno. Men jag får ju lite... Ja, men en liten krut ibland.
Ja, men den har lite skjutbana. Alltså från militären när man har legat och bara matat buret på vallen. Det har skjutits 1000 skott. Så det ligger liksom, man känner i atmosfären att det har skjutits mycket vapen här.
Ja.
Lite så doftar det. Men inte så, liksom, så att man har tänt på svartkrut. Utan mer liksom, ja.
Mm. Men det är inte så att du har legat och skjutit på en torkad hjort. Då, för det är mer att den där torkade är liksom skärkhållet som jag får lite toner av.
Ja, men det håller med om. Det är mycket så här hängtorkade skärkuterier i den. I autunnen.
Vi körde ju... Måns, jag höll ju en provning på High Coast-festivalen i somras för 100 personer. Det var superroligt. Mm. Och det var första gången vi provade alla 4. Och då hade Lars blandat ihop några provexemplar av Inverno. Väldigt lik finala blandningen. Och då, jag kan faktiskt avslöja vad som hände. Vi provade i den ordningen som det står här nu. Primavera, Estate, Autunno, Inverno. Och Inverno då, som släpptes för en vecka sedan, den blev ju... Den överlägsna vinnaren.
Mm.
Men det kanske inte är så konstigt heller. Den stod sist. Det var mycket sherry.
Mm.
Den är ju god.
Ja.
Men den fick faktiskt hälften av rösterna. Och det som förvånade mig då var att Primavera fick så få. Då blev jag lite ledsen.
Ja.
Så, med tanke på att det är mitt så här, kärleksbarn kanske.
Det är väldigt mycket sherrygrisar i det här landet. Så det är bara, man vill gärna dit och nosa. Det är bara så liksom.
Mm. Ja, men sherry, det är ju lätt att tycka om. Ja. Alltså så är det verkligen. Jag tycker bourbon är någonting som jag har lärt mig mer och mer. Alltså...
Mm.
I början tyckte jag inte att bourbonlagring var det bästa. Då var det liksom, jag vill gärna ha sherry, jag vill ha lite sötare. Men efter några år, man provar mer och mer, då börjar liksom storheten i bourbonlagring växa hos mig.
Ja.
Så att det är nog mer att man lär sig tycka om det. Och när man har hittat det, då är det verkligen wow, bourbonlagring är så bra.
Jag är lite inne på att så när det finns lite rök i den, då tar jag det gärna att det finns lite sherry. Snarare än en renodlad bourbon faktiskt. Men när det är en helt rakfri whisky, då är det nog sällan jag kommer att favorisera en sherry lagrad över en bourbon. Det kommer hända absolut, men väldigt sällan.
Men jag, det var lite samma för mig. Jag har ju pratat med många som har börjat med whisky i Sverige. Då är det ju ofta Laphroaig eller Lagavulin.
Ja.
Alltid. Men för mig var det ju, jag ska inte säga att det var Glenfiddich, för jag satt faktiskt där bak i bussen då och kämpade med min Fiddich 12. Men jag började tycka bättre och bättre om det. Det är så mycket päron i den. Det var länge sedan jag drack den nu. Men då var det en päronchock. Men sen, min första wow-upplevelse, där det var så här att, ja men nu fattar jag vad whisky är. Mm. Vad är det här? Abel Laura Bynna på Bishop Arms i Jönköping. Ah. Batch. Vad kan det vara? Batch 18 eller någonting.
Uff. Och hur gammal var du då?
Då var jag 21-22 år gammal.
Ja, det är ändå. Det är ganska tidigt ändå. Ja.
Och då var det så här, ja men, yes, nu förstår jag whisky. Och det var, Abynna var ju väldigt bra på den tiden också. Det är bra nu också säkerligen, men det var ännu bättre då skulle jag säga. Och det var verkligen, jag älskar det här. Så att det var mycket, mycket sherry länge för mig. Och sen så helt plötsligt så blev det mer och mer bourbon. Och ni vet ju, för 10-15 år sedan när man kunde köpa Longmorn från 1976 från Perfect Dram för 1500 spänn på bolaget. Så här. Det var ju standard då. Och då var det ljuvligt. Och då var bourbon ofta grejen. Så för mig är det bourbon eller refill sherry. Alltså refill älskar jag. Tomatin till exempel har ju 76 som har legat på refill sherryfat som är tropiska bomber och så här. Jättegott.
Det har jag provat nu.
Men nu när jag, om man går tillbaka här nu till Primavera och Estate, så är det ju och Atono.
Ja, vad tänker ni, vi ändå sitter med alla framför oss, så vi måste ju rangordna dem här nu. Eller hur?
Ja.
Det måste vi ändå göra, tycker jag. Vilken är bäst och vilken är den minst bra av alla bra?
Ska det vara konsensusbaserat eller är det?
Nej,
det blir
då blir vi aldrig klara. Det går inte.
Nej.
Nej, men jag tycker nog att Primaveran, det är min nummer ett ändå.
Mm.
Det går inte att komma ifrån det, men plats två är jädrigt svårt alltså.
Ja.
För jag tycker både Inverno och Estate har riktigt bra storheter i sig och är väldigt tätt efterföljande.
Mm.
Men det är lite vintrigt nu, även om vi inte har snö här i Gamla stan, så får Inverno faktiskt min andra plats.
Mm.
Och sen så kommer då Autunno och rundar av den, men en riktigt, riktigt bra serie. Alltså, om High Coast Origins börjar vara i den här kvaliteten allihopa, då måste de ju slå internationellt också. Alltså, ja, är riktigt bra.
Mm. Kul.
Ja, men då kör jag då, så har vi facit sist.
Ja.
Alltså, jag är lite så här, vad fan ska jag tänka rent idag? Eller om jag skulle, jag tror det är så här, om jag skulle prova 10 gånger i 10 olika sammanhang, då tror jag fortfarande att Primaveran kommer att vinna över staten.
Ja.
Men idag så är det jämnt skägg. Så just idag så tycker jag staten kliver upp på första.
Är det sant?
Så.
Ja. Spännande.
Det passade just idag. Och sen på tredje plats kommer Inverno, inte Inferno, in. Och den med lite mer rökighet som fortfarande är bra, den kommer att hamna sist där då. För min del.
Okej, okay. Ja, men då är ni... Ja, nej. Ni är ganska olika.
Vi bytte första andra platsen.
Exakt. Ja, och för mig så... Primavera kommer alltid att vara nummer ett för mig.
Mm.
Det var den första vi släppte. Jag älskar namnet. Jag tycker att det är världens vackraste namn. Primavera.
Mm.
Den första sanningen. Färgen på flaskan. Men framförallt då... Innehållet är ju... jag tycker att det här är... Det tufft att säga kanske eftersom det är vår serie, men jag tycker att det här är världsklass.
Ja,
jag älskar den här.
Ja, men det är riktigt bra. Alltså, när man tänker på att den är snittåldern, är den runt 10 år den också, va?
8,5.
8,5.
Ja.
Ja. Och det är ju svårt att få mer kvalitet i en whisky under 10 år. Det är väldigt få whiskys under 10 år som är så här bra.
Den är ju bättre än High Coast egna 10-åring de släppte för mycket rarare pengar och så.
Ja.
Så är det.
Den är dock väldigt nära, därför den också var riktigt bra.
Det
var
den.
Ja, jag sätter nog den som nummer ett i alla fall. Den betyder mycket.
Mm.
Nummer två för mig är Estate. Idag tycker jag att den var fantastisk.
Ja.
Sån fin fruktsötma och syrligheten som du pratade om, Ian. Det var jättegott. Och sen Inverno eller Autunno. Alltså, jag tycker egentligen att Autunno i längden kanske är en lite mer intressant whisky än Inverno.
Mm.
Man kan hitta mer roliga saker. Jag tycker att den är lite mer komplex och alltihopa. Men smakmässigt idag så tar jag Inverno som trea. Och Inverno får en hedersam fjärde placering.
Det var Inverno på tredje och fjärde. Mm. Mina Autunno på tredje.
Nej.
Fjärde.
Fjärde, okej. Okay. Jag tyckte du sa Inverno på bägge.
Ja, just det.
Ja, förlåt. Då sa jag fel i så fall. Inverno trea, Autunno fyra.
Ja.
Just idag. Och det, nu har vi alla Autunno som nummer fyra. Det är lite hårt egentligen, för det är en fin whisky det också.
Ja, men det är alltid, liksom, när man säger att den är på sista plats, men den är ju sista plats i väldigt hård konkurrens om prispallen.
Ja.
Så det är ju inte så att den står och tittar på som en ledsen whisky, utan det är bara det att vi tre har den som fjärde i den här lilan.
Precis.
Ja, men lite så är det.
Men får jag fråga er, kan ni, svår fråga att svara nej på kanske, men jag ser ändå er som objektiva det här. Tycker ni att vi har fått fram lite av det här med årstidskänslan i dem? Alltså, kan ni se att man kan dricka de här på respektive årstid?
Ja, men det tycker jag verkligen. Menar Primavera, då har de liksom fräscha bourbon-tonerna som är så klara i den. Mm. Det är ingen snack om saken. Och estatet som vi är inne på, det blir lite så här fruktigt, lite godisaktigt. Jag tycker marknadsminnen är ju toppen. Mm. Det är lite sån sockervadskänsla i det. Men det är inte liksom... Ja, men alla som äter sockervad vet vad sockervad är. Det är ju inte som man tar strösocker och äter, utan det är sockervad liksom.
Ja.
Och såklart Autunno, det är rökigt, det är höst, det är lite murrigare.
Mm.
Och sen så in med lite djurslev då i Inverno. Så nej, men det tycker jag verkligen. Det är genomtänkt.
Mm. Kul.
Och jag kan inte säga emot heller. Jag menar, jag förstår vad det är man vill få fram i dem. Och ja, den passar in, skulle jag säga, på den stereotypiska bilden av vad som är godast på olika årsidor, om man tänker så. Men personligen är lite så här... Lite skeptisk, lite allergisk till säsongswhisky på så bred front när man säger att det här passar bra på vintern. Men det är en jävla massa som händer på vintern, och vad jag har gjort den här dagen och vad jag har ätit. Liksom sådär. Det är likadant om man säger att jag dricker vitt vin på sommaren och rött vin på vintern. Alltså lite samma grej där. Liksom, att, ja, men det finns så mycket faktorer som spelar in där. Liksom. Så att, speciellt det höga liksom, stereotypiska skiktet, ja, det är absolut, visst är det så. Det är lätta bourbon, sommar, vår. Det tyngre med lite sherry, lite rök framåt höstvinter. Det är ju liksom, det är ju ganska klassiskt när jag håller till i det. Och där passar det ju in liksom.
Men så är det ju såklart. Alltså, om man tänker en sommarkväll, man har grillat, man har käkat mycket, käkat gott och klockan är 10:30. Då hade jag ju tagit en Inverno såklart.
Mm.
Det hade ju passat efter vildsvinet på grillen och desserten och alltihopa. Så att, och Primavera kan man ju dricka när man är ute på isen och vandrar. Incidensamhet höll jag på att säga. Då ska man nog inte dricka whisky, men vi fattar vad jag menar.
Ja.
Så att det är klart att det beror på tillfälle på dagen och alltihopa.
Ja, men det gör det.
För om man tänker så här, att vi sitter ju faktiskt här i en ganska mörk november. Det är ruggigt ute, det är snö på backen och vi sitter i en kall källare. Och ändå är det 3 av 3 som har satt en bourbon som liksom högst rankat.
Sant. Sant.
Ja, det är intressant. Men... Det blir ju dags att runda av. Återigen, vad kul att ha de här bredvid varandra. För vi har bara frågat dem styckvis förut. Men du får köra hela linan och ändå känna att det är så jävla bra kvalitet rakt igenom. Jättekul, Alexander, att vi fick den här möjligheten. Och återigen, tack för att du ville vara med i Whisky Weekly.
Tack så mycket för att jag fick vara med. Tack.
Tack. Det var
fantastiskt kul.
Till alla er där ute, ha en trevlig whiskyvecka.